Vad åstadkommer egentligen Göteborgs hamn genom att investera i Eolus Vinds havsbaserade projekt Västvind på 1000 megawatt utanför Öckerö? Hur hänger det ihop med Göteborgs stads och industrins ambitioner? Är rent av sådana samarbeten en förutsättning för att medborgarna ska se kopplingen mellan ny produktion och samhällsutveckling? Idag pratar jag med Eolus Vinds vd Per Vitalisson och Viktor Algurén från Göteborgs hamn om deras samarbete, vad det kan ge och om det borde vara en måttstock för andra projekt runt om i landet. Jag heter Niklas Sigon och det här är Energistrategipodden. Kul att ha er med. Per Vitalisson, vd på Eolus Vind. Varmt välkommen till Energistrategipodden. Och så även till dig, Viktor Algurén från Göteborgs hamn. Varmt välkommen. Och vi är här för att prata idag om det samarbetet som ni har slagit in på när det gäller energiförsörjningen till Göteborg. Och vi har ju tidigare diskuterat kontexten för Göteborgs energibehov som är ju jättestort. Men om vi börjar i den änden att ni presenterar den då, Per. Vill du berätta, vilka är Eolus och vad gör ni?
Eolus är en utvecklare inom förnybar energi. Vi utvecklar projekt inom vindkraft, landbaserad, havsbaserad och solkraft och energilager i Norden, Baltikum och i sydvästra USA. Ligger bakom 13-14% av all vindkraft som har byggts hittills i Sverige.
Och vilka är det som står bakom er?
Det är börsnoterat bolag sedan ganska länge, ungefär drygt 30 000 aktieägare.
Och ni tillhör ju en av dem som man i alla fall i medierna kunnat läsa på, fortsätter att satsa, är tydlig med att vilja ta fler projekt, även gå in på e-metanolspåret. Den här genuina tron, trots att det har skakat i fundamenten på marknaden det senaste året. Hur förklarar du den?
Vi har varit med i branschen ända sedan 1990. Vi vet att det går upp och ner kortsiktigt i elpriserna, men vi har en så stark tro på behovet, elektrifieringstrenden, hållbarhetstrenden. Behovet är enormt.
Kan det vara lite svårt att övertyga marknaden när det tenderar att vara ändå rätt så kortsiktig rapportering i medierna om vad som påverkar och vad förutsättningarna är för ett bolag som ert?
Det kan det absolut vara. Vi visar starka resultat. För det föregående året var det bästa finansiellt i Eolus historia. Vi ser ett stort intresse från våra kunder att fortsätta investera i förnybara anläggningar på alla marknader. Men visst är det är långa processer, långa projekt. Så kvartalsvängningar kan vara svårt att hantera.
Om vi nu då pratar om det som vi kommer in på här under podden, just det här projektet Västvind. Vill du beskriva lite vad det är, vad det omfattar och hur långt ni har kommit?
Vår grundsyn är att det finns inget egenvärde i att utveckla projekt av någon viss särskild teknik. Utan att de tekniker som kommer att vara billigast kan producera el till lägst kostnad per megawattimme kommer att vara det som kommer att efterfrågas av konsumenter och industri. Till det kommer behovet av decentraliserad produktion för att minska behovet av utbyggnad av elnätet ännu mer än vad som absolut behövs. Därav så fokuserar vi på utveckling av ett antal havsbaserade projekt runt Sveriges kuster, relativt kustnära, och identifiera då projekt med lägsta möjliga kostnad och goda möjligheter för elanslutning i regioner med stort behov. Och det har lett oss då till den här lokaliseringen på västkusten utanför Göteborg.
Hur stort är det? Omfattar det?
1000 megawatt ungefär. Så en produktion på upp till 4,5 terawattimmar årlig produktion. Och det motsvarar ungefär en Barsebäck-reaktor från en enda vindpark.
Det har ju varit omskrivet det här projektet. Hur långt har det kommit nu?
Vi har lämnat in ansökan om miljötillstånd. Det ligger för närvarande på regeringens bord. Regeringen har lämnat det vidare till Länsstyrelsen i Västra Götaland för att förbereda beslutsförslag.
Viktor, Göteborgs hamn, sätt den i kontext för oss. Vad betyder den för för Göteborgsregionen, ja, och kanske till och med för Sverige.
Ja, men Göteborgs hamn är ju Nordens överlägset största hamn. Och om Eolus tycker att de har varit igång länge sedan 1990, så grundades ju hamnen 1620, ett år före staden. Så att vi är här och planerar att fortsätta ha verksamhet här.
Men just vad gäller vikten av Sveriges försörjning, hur placerar man in Göteborgs hamn då?
Ja, men Sverige är ju ett land som är beroende av import och export kanske extra mycket, och en väsentlig del av varuflödet går in och ut via Göteborgs hamn. Så att det är en helt avgörande funktion för en stor del av svensk industri.
Förklara då, vad är kopplingen till elektrifiering för er som hamn?
Ja, men transporter i största allmänhet kommer elektrifieras mycket mer än vad det är i dagsläget. Nu går ju alla transportslag på diesel, vare sig det är lastbilar eller fartyg eller arbetsmaskiner. Och så kommer det inte se ut i framtiden. Vi är helt övertygade om att det kommer vara mycket större inslag av elektrifiering för en hamn. Och mot bakgrund av det så ser vi det enorma behovet som vi som Nordens största hamn har av mer effekt.
Kan du exemplifiera det för oss? Vad innebär det?
Ja, men jag skulle då visa att i dagsläget har vi ungefär 30 megawatt i toppeffekt. Och vi kommer fram till 2040 installera i alla fall 100-150 megawatt extra. Så med sammanlagring kanske ytterligare 100 megawatt. Och då har ju Göteborg i dagsläget 800 megawatt. Så det här är ju en jättestor
andel av staden.
Ja, det är ett stort behov som vi har. Och då kan inte vi bara ropa, vi behöver mer effekt. Utan motfrågan är ju, vad kan ni göra? Hur mycket mer el kan ni tillskapa inom ert område?
Ja, och då kommer vi ju in på den här frågan om samarbetet er två emellan då. Beskriv, vad är det som ni har fattat beslut om? Vad är det ni har gjort? Och dra lite mer om varför.
Ja, men vi har ju köpt en liten del, 5%, av projektbolaget Västvind. Som utvecklar den mest närliggande havsbaserade vindkraftsparken. Och där i det projektet så ser man ju på att dra in effekten upp mot 1000 megawatt rätt in i Göteborgs hamn. Så att får vi den effekten indragen i Göteborg eller ännu bättre in i hamnen, så kommer vi kunna utveckla oss mot den här mer elektrifierade verksamheten. Mycket industrietableringar kanske, just på grund av att vi har i så fall elen. Jag skulle säga att Göteborgs hamn har ju alla förutsättningar för elektrobränslen till exempel, som ni pratade för inte så länge sedan. Men vi har inte el, vi har inte effekt. Så får vi det, så kan det komma mycket positiva effekter av det.
Den här situationen är ju för all del många parter som är beroende av elektrifieringen i. Vissa, som exempelvis LKAB, säger ju då att ja, men det är inte vår uppgift att äga vindkraft. Vad är det som har legat bakom att ni inte bara tar den positionen som alla andra och sluter ett härligt PPA-avtal den dag som Pers vindkraftpark står där ute?
Ja, men det är nog inte vår uppgift att äga vindkraftverk när den väl är byggd heller. Utan i den här fasen så vill vi väldigt tydligt visa hur positivt det skulle vara för Göteborgs hamn. Och i den här staden så är ju hamnen en central och viktig både arbetsgivare och ett helt kluster som kretsar kring hamnen. Så att skicka den tydliga signalen om hur värdefullt det skulle vara för hamnen och få den här elen. Då ska man titta nyktert på Västvind och se, okej, den har sitt ingrepp men det har också väldigt mycket positiva effekter. Och varför är Göteborgs hamn med i detta?
Är det så alltså att den legitimiteten ni kommer med anor tillbaks från 1600-talet, ja, för guds skull, hela Göteborgs arv är väl på sätt och vis byggt runt hamnen. Är den så central och är det någonting som påverkar göteborgarens syn på frågan?
Jag tror det är en pusselbit. Det är inte hela delen, men det är en del som man ska överväga i hur man ska se helt nyktert på de här projekten och framförallt det här då.
Håller du med om det, Per?
Ja, verkligen. Man ska komma ihåg att det här är inte bara ett vindprojekt. Det är ett stort infrastrukturprojekt och det är ett samhällsbyggnadsprojekt för Göteborg och för Västsverige. Fullt utbyggt så är det kanske en investering på 40 miljarder kronor för det här. Och det finns ju väldigt många aktörer som måste komma samman för att kunna realisera det här tillsammans. Så det är väldigt viktigt att alla aktörer runt om tänker till, vad vill vi få ut av det här och vad kan vi bidra med? Och där har ju hamnen med sitt tidiga ställningstagande här som är verkligen modigt och visar på vad de kan göra och vill göra, hur de vill kliva fram. Det är jätteviktigt skulle jag säga, och det senare är också banat väg till exempel för det samarbetet vi har inlett med Volvo Cars om att försörja deras verksamheter på Hisingen då med el från anläggningen.
Om jag förstår det rätt så är ju länkningen här dels en fråga från hamnen om att den är direkt kopplad till någon som är en central framgångsfaktor, om jag förstår dig rätt, herr Viktor. Men också att det handlar om att jag antar att vi alla samråd då, att förklara hur den här tillskottet av effekt och tillskottet av en infrastruktursatsning också leder till en systemnytta som är bra för alla. Jag tänker mot bakgrund av att jag, precis som alla andra, har läst i tidningen om reaktionen på Öckerö mot vindkraftsparker som stör horisontvyn och annat. Är det så? Är det det som behövs? Och hur viktigt moment är det i att skapa en förståelse kring behovet?
Det är en jätteviktig del, och all elproduktion tar ju plats var den än ska vara lokaliserad. Utbyggnad av transmissionsnätet tar plats, har långa ledtider också i en region som har så stort underskott på el redan idag som Göteborgsregionen, så är det viktigt att många aktörer kommer samman kring konkreta projekt, för det är då det börjar hända, det är då kreativiteten kommer fram och vad man kan göra tillsammans.
Ja, Victor, om vi tar då det här lokala perspektivet, för jag tänker Öckerö då som exempel, så här mikrolokal fråga har ju en väldigt tajt koppling till sjöfart också ju, genom fiske och annat. I vilken mån går det att skapa den förståelsen av samberoendet? För jag förmodar också att det är många som bor på Öckerö som arbetspendlar in och är beroende av att arbetsgivare så som Volvo exempelvis har tillgång till er och inte bara hamnen. Finns det sådana tydliga symbioser att hitta? Kan du exemplifiera i så fall?
Ja, men det handlar ju dels om hamnens konkurrenskraft, att den kommer finnas kvar och vara konkurrenskraftig för all industri, men också för de arbetstillfällen som finns. Och att vi uttalar tydligt det behovet vi har för att vara framgångsrika i framtiden. Det är många som både värnar och jobbar i och kring hamnen. Så att, men det behöver man nog prata om och förstå och ta till sig hela den bilden för att göra kopplingen. En annan sån liten rolig, tydlig koppling är ju vårt eget inspektionsfartyg som vi har byggt om för eldrift, som vi har tagit i leverans här nu i månaden. Den är ombyggd ute på Öckerö, på varvet. Och det här, att bygga om fartyg till batterieldrift, det kommer garanterat komma ganska stort för framförallt det här varvet och generera sysselsättning för dem på samma sätt som vårt ombyggda fartyg har gjort dem. Så där är kopplingen mellan sjöfart, elektrifiering och elbehov väldigt tydligt, även om det är ett litet format.
Givet då att vi har fått kanske genom det här samarbetet en större och bredare förankring i samhället mellan kopplingen av intrånget innebär att göra den här investeringen, men också möjligheterna att bibehålla arbetstillfällen och så. Skulle det rent så här incitamentsmässigt också, finns det möjligheter, eller ser ni likhet med andra vindkraftsexploatörer andra verktyg som behöver finnas på plats för att det här verkligen ska tas som en framgångssaga av alla som bor och påverkas av det?
Ja, vi måste lägga jättemycket tid på kommunikation, på dialog i närsamhället. Vi tillbringar mycket, mycket tid ute på Öckerö till exempel. Mycket dialog med yrkesfisket som naturligtvis är en jätteviktig näring för Västsverige och får komma fram till både hur kan vi göra minsta möjliga intrång? Hur kan vi kompensera? Och vilka kompenserande åtgärder kan vi göra? Vad är viktigt för dem i utvecklingen av deras näring? Och också mycket, även Öckerö kommer ju ha ett kraftigt ökat effektbehov de kommande decennierna som har uppmärksammats. Så att vi vill lyfta med oss också hela det lokala näringslivet och få fram tankarna kring om den här parken byggs. Vad vill vi få ut av det lokalt i så fall ytterligare? Då tror vi att man kan öka acceptansen ganska mycket.
Är det här ett sätt ni tror att ni kommer behöva sprida till andra ställen? Är det här en framgångsfaktor som ni märker ni skulle ha behov av samarbeten oavsett om vi pratar Kalmar eller vad det nu är?
Jag skulle säga att det gäller för alla alla projekt, havsbaserade projekt såväl som landbaserade projekt, de där man kan skapa en stark förankring i det lokala näringslivet och i kommunerna, de har absolut bästa möjligheter att bli framgångsrika. Så det är en modell vi jobbar med, och sådana här initiativ som hamnen har tagit här är jättebra exempel på grundbultar i sådana samarbeten.
Vad tror ni, hur viktigt är det att läget ändå är så akut för Göteborg som det är? För det blir ju ganska uppenbart när man pratar både med Göteborgs politiker och företrädare för energibolagen här i staden att den här länkningen mellan arbetstillfällen, välfärd, tillväxt i Göteborg och då 600-800 megawatt fram till 2030 är solklar. Hur stor påverkan har det? Upplever du att om man säger politik, myndigheter, näringsliv är synkade nu kring detta?
Jag skulle säga att det är helt avgörande och att det är en väldigt stor synkning som du beskriver i Göteborg, både från både politiker och all lokal industri talar i exakt samma sak. Vi behöver mer effekt för att kunna utvecklas, och vi vill utvecklas i den här gröna industriella vägen. Vi ser att det är konkurrenskraft och arbetstillfällen framöver. Så att jag tror att Göteborg uppträder nästan som en enad småstad här, att ha exakt samma budskap vem man än möter, om det så är Svenska Kraftnät eller politiken uppe i Stockholm. Så att det här är en väldigt enande behov, och för vår sida som hamnen så är det ju inte vindkraft som är det intressanta, utan det är ju den effekten som kommer med den kabeln som ska dras i land. Sen så måste elen produceras på ett grönt och förnyelsebart sätt. Men att det just är vindkraft, det är inte det som är det viktiga. Det är elen som är viktig, och den förståelsen har verkligen trillat ner. Och att det är ett ganska akut behov eftersom det tar så lång tid att få till den här elen.
Med det resonemanget som Viktor har här, så kan man ju tänka sig att ni skulle vara intresserade av varenda betydelsefull aktör kommer in och tar en liten symbolisk stake för att göra samma sak som hamnen har gjort här. Nämligen vi står, låter det som, bakom det här. Vi vill ha mer effekt i det handlar om, inte nödvändigtvis ha en teknikvinkel på det. Uppfattar jag det rätt?
Ja, samarbete kan ske i väldigt många olika former, och det finns väldigt många aktörer här i Göteborg och i regionen som kan bidra på många olika sätt. Samarbetet med Volvo Cars om möjligt framtida elhandelsavtal är ju ett sätt. Göteborgs Energi kommer med stor sannolikhet spela en jättestor roll i hur man ska kunna hantera och balansera produktionen från en sån här anläggning. Raffinaderierna, kemiindustrin på samma sätt.
Så att, ja, du vill kunna rada upp SKF, Stena, hamnen, Volvo, familjerna, ST1, Prim. Du vill kunna ha dem på en lång rad och förklara kopplingen mellan infrastruktursatsningarna och samhällsvärdet, det är så förstår jag. Ja, men det är ju intressant hur den här förflyttningen har varit i Göteborg. Jag minns, jag var nere och träffade den tidigare vdn Alf för Göteborg Energi, och det var precis när SVK hade givit Göteborg ett gult ljus, och han var upprörd över att det inte är gult, det är rött. Det var där någonstans diskussionen kickade igång liksom i början av pandemin, och så har det verkligen blivit en en masse förflyttning som jag upplever det från andra sidan landet. Håller du med om det, Viktor?
Ja, verkligen. Och det lokala energibolaget Göteborg Energi har ju verkligen tagit ledartröjan och tagit det här som att det här är vår uppgift att både beskriva och förändra och påverka. Och sen har det anslutits av industribolagen i staden, så att absolut.
Men det är ju ändå trots allt så, om ni ska nu gå från de här 30 megawatt och ni ska lägga på kanske 150 megawatt, så innebär ju det att ni krokar arm här med Eulus, antar jag, också vissa affärsmöjligheter som det går att dra nytta av, för att man kan ju ta massvis med olika positioner i relation till den här infrastrukturinvesteringen. Hur tänker ni att det här samarbetet kan gynna en sådan positionering från er sida? Jag tänker, om kabeln ska in och se dessutom, vad kan man göra då? Hur tar man hand om den energin? Hur hanterar man flexibiliteten? Och så vidare och så vidare.
Precis, och det är nästan så att fantasin är det som får sätta gränsen för vad man kan göra. Hur variabel kommer elen att komma? Är det så att det är värt att ha en jättestor elektrolysör lokalt för att sedan bygga en klenare anslutning mot nätet? Kanske, det får man ju räkna på och se om det skulle vara intressant. Skulle den elektrolysören göra elektrobränslen till sjöfarten, så skulle det vara mycket uppskattat. Det kanske till och med är det mest ekonomiskt lönsamma sättet att hantera det. Eller så ska den ledas in på många olika platser i staden och vad det kan innebära. Men i slutändan så vill ju vi vara med i det här skedet för att det ska bli av. Sen när den väl ska byggas, då är det inte vi rätt partner att fortsätta. Vi är inte intresserade av att äga troligtvis en del av parken när den väl byggs. För det är en så pass stor investering.
Jag tänker ändå att ni som hamn, jag menar, ni skulle ju kunna också mångdubbla er omsättning om ni 1-2-3 blev en egen bränsleleverantör istället för att importera oljan som levereras till alla de kunder som ni har till hamn.
Ja, men i dagsläget så är det en jättebra synergi från raffinaderierna som producerar bunkerbränslen som fartygen som anlöper hamnen bunkrar det bränslet som är producerat av raffinaderierna. Det är en bra kort avsättning för raffen. Om vi nu kommer ha elektrobränslen i framtiden så är frågan om de antingen måste importeras. Kan vi producera dem och serva de lokala kunderna i rederierna så är nog alla vinnare av det. Och även så att säga, etableringar i stan också. Och det här kan ju bara bli av om det finns tillräckligt mycket el och effekt.
Ja, men det är ju sant. Men jag tänker att om inmatningen kommer in till er, det finns ett ekosystem här som naturligtvis, var det 3 av 5 stora raff i Sverige, finns i staden. Ni har Göteborg Energi som är en stor energiproducent och också emitterar en del koldioxid, sådär såklart, både förnyelsebar och annat. Hur hittar man affärskopplingarna här och gränsytorna mot varandra? Hur jobbar ni med det?
Ja, hur ska vi jobba med det, Per?
Vi måste ju tillsammans göra en anläggning som har den bästa möjliga samhällsnyttan. Och precis som Victor säger, fantasin är kanske det som sätter gränserna till att börja med. Så vi måste utforska, liksom, vi vet vad som kommer ut av vindparken i form av relativt variabel elproduktion. Hur ska vi göra den mest värdefull för systemet, både på då produktionssidan och på förbrukarsidan? Vad kan vi göra då i både när det gäller vätgasproduktion och mer avancerade e-bränslen.
Beroende på hur man designar det här och beroende på vilken vision ni har för det här projektet så kan man ju tänka sig att en gigawatt värt av produktion kan ju vara en väldigt ansenlig del av Sveriges totala konsumtion, vissa delar på året åtminstone. Och då kan man ju ha som ambition att man ska exportera ut det här och hjälpa Sverige som nation. Eller så kan man försöka designa ett system där så mycket av den här effekten och den här energin som produceras ju kan hanteras lokalt. Och kanske är till för att försörja det lokala näringslivet primärt beroende på hur man lägger upp lager, vätgas som du nämnde tidigare, Victor. Kan den här inmatningen från den här vindkraftsparken hamna i Göteborg? Och är det en viktig fråga?
Det är en viktig fråga och ju mer som kan hamna lokalt och förbrukas lokalt, ju bättre kommer det vara. Ju mindre överföringskapacitet kommer behöva byggas ut från anläggningen och vidare upp på det nationella nätet. Därmed så bör anläggningen eller ekosystemet, om vi ska kalla det, bli billigare och bli robustare. Och även liksom ur säkerhetspolitiskt läge, ju mer som kan produceras och förbrukas lokalt, ju genuinare och säkrare kommer ju systemen att bli.
Det här faller alltså in i din spaning som du började med, decentraliserat.
Ja, precis.
Vad tänker du kring det här då, Victor? Har ni sådana tankar om att kunna faktiskt ta emot och hantera all den effekt som Västvind producerar?
Ja, alltså jag skulle säga att det finns nästan ett omättbart behov av effekt om vi så vill. Alltså de 3 raffinaderierna behöver redan idag hur mycket vätgas som helst som man gör med ångreformering av naturgas och biogas. Skulle det tillverkas med elektrolys då har man ett jättestort behov bara där. För några veckor sedan hade du Liquid Wind här som beskrev sin anläggning i Örnsköldsvik på 75 megawatt som producerar 50 000 ton metanol. Ett fartyg som går inom Europa från Göteborgs hamn förbrukar ungefär kanske 30-40 000 ton gasolja, vilket motsvarar 80 000 ton metanol. Så att ett fartyg är 1,5 fabrik med elektrobränsle. Och då har vi från Stena Line 5 fartyg som går dagligen fram och tillbaka till Göteborgs hamn. Vi har DFDS på 7-8 fartyg och så ytterligare ett rederi. Och det här är bara den intraeuropeiska trafiken som trafikerar bara Göteborgs hamn och en annan. Och sen har vi den internationella med containersjöfart och tanksjöfart och bilfartyg och kryssningsfartyg. Så att bara för den Europa-trafiken så har vi ett behov av ett 15-tal fabriker som byggs i dagsläget. Och motsvarande el- och effektbehov som är jättestort då. Om inte vi tillverkar det här i Sverige så kommer det kanske tillverkas i något annat land eller inte alls. Så att det här är en jättemöjlighet.
Behovet är ju jättestort. Och jag kan tänka mig att det för den energin som Västvind producerar skulle vara utan problem möjlighet vid det ekosystemet du nämner här att konsumera den. Men tror du att det finns, eller från din horisont ser du att de tekniska lösningarna börjar komma på plats för att hantera variabiliteten här som Per nämner?
Det kan ju vara en del av lösningen här för att få projektet ännu mer ekonomiskt. Kunna hantera produktionen när den är på topp, när priset är lågt kanske. Jag ser väl inte att det finns på plats än, men förutsättningarna och möjligheterna, absolut.
Ja, för jag tänker att den övergripande diskussionen och debatten om energisystemet är ju det att det inte går med vindkraft att hantera det på det sättet av flera skäl. Men här presenterar ni ju en lösning där det egentligen inte ens behövs ett transmissionsnät för att det skulle då finnas lösningar som har den ekonomiska förutsättningen att faktiskt klara av att hantera variabiliteten inom ett lokalt system. Eller är det här bara fantasier? Vad säger du, Per?
Ja, våra systemanalyser får ju visa liksom vad behövs, hur mycket transmissionsnät behövs. Men ju mer lokala lösningar vi kan hitta, det är vi övertygade om att det kommer vara de bästa lösningarna samhällsekonomiskt. Och det blir just när man får ett konkret projekt, då kommer mycket kreativitet fram. Behoven blir tydliga och vad olika parter kan bidra med. Så att det...
Upplever du så? Är det mycket kreativitet i Göteborg kopplat till de här möjligheterna att driva alternativa affärsutvecklingar? Och varför är det just mycket i Göteborg i så fall?
Jag tror just det här att medvetenheten om situationen och om effektbehoven och om Göteborg som industristad och både möjligheten till fortsatta utvecklingsmöjligheter men också risken för förlorade möjligheter tillsammans med starka näringslivet med ganska många stora starka industribolag driver på det här mer än på andra ställen. Vi ser ju egentligen samma sak i Skåne med ett enormt effektunderskott och som absolut inte kommer kunna förlita sig på att Svenska kraftnät ska bygga ut transmissionsnätet från norr och vara helt beroende på industrisatsningarna i norr. Men vi ser inte samma samling och samma medvetenhet från näringslivet där nere som vi gör här.
Det är ju en intressant betraktelse. Kan man ju springa iväg i tanken vart man vill med det där. Men när kan det vara klart? Om ni skulle få tillstånd nu då och regeringen skulle godkänna den här vindkraftparken, från dag till när skulle ni kunna leverera den första kilowatten in till Viktor och hans kompisar i hamnen?
Vårt mål är kring 2030. Det kommer vara helt beroende av hur fort tillståndsprocessen går. Tyvärr så är vi den situationen i Sverige att tillståndsprocesserna på miljösidan och på nätanslutningssidan ofta överstiger byggtiden flera gånger om. Och det vill vi tillsammans försöka korta på det här sättet.
Det kan ju också vara ett argument till varför man inte vill vänta in nätförstärkningar och överliggande nät också för att då hantera frågan. Stämmer det resonemanget, Viktor?
Jo, men... Utifrån staden så finns ju en lösning att förse elen från Svenska kraftnät med landbaserade linor. Och det riskerar nog kanske ta ännu längre tid än vad det tar att bygga den havsbaserade vinden. Så att kunna ta hand om elen så att man inte behöver invänta de här infrastrukturanpassningen kan nog vara rätt så viktigt. Och också är det här projektet bra på så sätt att det har ganska kort tid. 2030 är ju ganska nära och det är då behoven uppstår dessutom.
Det är ju det positiva sättet att se på dem. Jag skulle flippa på att säga 2030 är ju på gärdsgården. Givet de planerna som ni säger att ni har och den lagstiftningskrav om inblandning för transporter mellan hamnar inom Europa faktiskt är på plats.
Ja, men 2030 har vi dessutom lagkrav från EU där sjöfarten inom containertrafik och färjetrafik måste landansluta inom hela Europa.
Vad behöver ni för effekter för det?
Ja, vi tittar på det just nu. Det är ungefär 20 megawatt bara där då i variabel, ganska intermittent elbehov då. Så att där är det ju inte handlar om ambition eller klimat, utan här är det ett regelkrav som kommer 2030. Och sen så kommer ju rimligtvis de andra segmenten som ett pärlband efteråt och också kräva lagstiftning kring landanslutning och behov av el när de ligger vid kaj.
Frågan blir då, vad händer om Västvind får nej nu då? Vad gör ni då?
Ja, men då kan vi nog inte göra den här storskaliga satsningen. Och då får nog liksom industribolagen på västkusten ta sin funderare på hur snabbt man kan ställa om. Än så länge så finns det ju inte någon begränsning på tillgänglig el och effekt. Men vi har ju batterifabrik som byggs i dagsläget som kommer att ta en väldigt stor del av det tillgängliga effektbehovet som, eller effekttillgängligheten som finns i dagsläget. Så att all expansion kommer att ta sig en rejäl funderare på om inte det kommer mer tillskott.
Så hotet är rejält, och även om du nog, Victor, uttalar dig ju ödmjukt och försiktigt kring det här, så kan jag ju tillåta mig själv att vara lite mer bombastisk i mitt sätt att uttrycka det här. Vore ju i så fall en katastrof för den omställningsplan som nu ligger för Göteborgs stad. Om jag går in och tittar på havsplanen som ligger just nu, så hade man ett uppdrag på sig att, tror jag, nå 120 terawattimmar havsbaserad vind. Vilket man inte lyckades nå, man kom bara upp till 90. Och betraktar man de här kartorna som ligger runt Sveriges kust, som jag antar att du och dina kollegor har gjort många, många gånger, så är det ju väldigt få ytor som är rena, så att säga, där energiintresset kan stå på egna ben och det är klart för att det ska kunna bli den här typen av havsbaserad vind. Kopplingen till det Victor pratar om här, så är det att jag lyfter med honom hotbilden när det kommer till svenska myndigheter och statsapparatens förståelse för det värdet som vi har diskuterat här. Vad är din bedömning kring det, Per?
Vi tror att man måste lyfta upp energi. Intresset av elproduktion mycket högre i förhållande till andra intressen. För precis som du säger, om man lägger i havsplanerna, lägger alla andra intressen på varandra och sen ser vilka områden blir kvar, så blir det nästan inga alls utan vid första anblicken en synliga intressekonflikter. Och det kan också driva liksom elproduktionen till områden långt ut till havs, på djupt vatten till exempel, och där det ändå blir för dyrt att bygga. Vi ska inte bygga någon elproduktion av någon teknik som blir till en kostnad som inte ger industri konkurrenskraft och som konsumenter är beredda att betala för. Och där tror jag verkligen att det behövs ett större systemsyn och systemperspektiv från både regering och myndigheter.
Ja, om jag kopplar tillbaka till er position i hamnen då. Jag läste någonstans hur stor andel av svensk livsmedelsförsörjning som går genom Göteborgs hamn. Och det var liksom ingen liten andel, utan det är en så stor del. Om man nu ser att det här är ett lagkrav som kommer, vilket förvisso är människor som beslutar, men ändå den efterfrågankurvan ni antar att ni bedömer det här på också. I vilken mån lyckas ni att hitta och skapa den länkningen mot de nationella aktörerna för att få dem att prioritera frågan rätt utifrån försörjningstrygghet, militära behov och så vidare? Har ni någon sån roll i hamnen?
Ja, men det har vi nog. Dels att förklara vilken central betydelse hamnen har för både säkerhetsläget, men försörjningen och arbetstillfällen för industrin. Alltså att förstår man hur viktig hamnen är för svensk industri och svensk välstånd, och vi ser att det är det här behovet som finns framöver, så är det många som lyssnar på oss. Vi är ju mångt och mycket en väldigt neutral part här. Vi är ägda av Göteborgs stad och vi har bara intresse av att utveckla hamnen så positivt som möjligt. Vi har inga andra sidointressen, så att när vi talar så brukar politiker och myndigheter lyssna med ganska öppna öron. Och nu vill vi säga det här budskapet med att gå in i Västvind, att men det här är viktigt för vår framtid. Och då upplever vi att det är många som lyssnar och tar sig en funderare på, är det så här viktigt med tillkommande el- och effektbehov? Och låter oss beskriva hur vi resonerar.
Frågan om hur havsbaserade vindkraftsparker har utvecklats kostnadsmässigt har att göra mycket med finansieringskostnader, men också med projektrisk såklart. Och naturligtvis geografisk risk. Jag förstår att Västvind ligger på ett mycket grundare område, vilket gör det mer förutsägbart. Men kopplat till er förmåga att driva en sån enorm investering som 40 miljarder ändå innebär, vad är det för typer av trygghet ni behöver för att få mer finansierare på att det här också ska bli ekonomiskt tilltalande? Ni ska kunna få konkurrens mellan de som vill ge er pengar, så ni får ner räntan och allt det där hänger ihop. Vad är säkerhet ur det perspektivet?
Tillstånd för det första från regeringen. Det ger ju ett mycket mer fokus på projektet och ger ju att alla vi och alla andra intressenter vågar satsa på projektet och utreda förutsättningarna ännu mer i detalj. Och den andra stora frågan är ju nätanslutning. När och hur fort kan den komma, var kan vi ansluta och till vilken kostnad. Då har man väldigt goda förutsättningar liksom för att få bra fokus på projektet.
Det hänger på myndigheterna alltså, låter det som. Industrin är ingen frågetecken och efterfrågan är ingen frågetecken.
Det hänger på oss alla tillsammans och vi vill göra vår del absolut tillsammans med alla partner. Både för det här projektet och för andra så är ju en snabbare myndighetsprocess, snabbare tilldelning av elnätskapacitet minskar ju samhällskostnaderna för AB Sverige.
Anledningen till att jag ställer frågan är ju egentligen att vi kan läsa i tidningarna att kritiker till vindkraft generellt säger att det inte är lönsamt och det går back. Finns det investerarvilja i vindkraft i Sverige som du ser det? Och hur stor är den?
Vi håller inte med om den bilden som har målats upp ganska kraftigt här de senaste månaderna. Ja, det finns absolut investerarvilja i sektorn och påverkas naturligtvis av både kapitalkostnader och av risknivån i investeringen och även då på till exempel på elprissidan och möjligheten att teckna elhandelsavtal och liknande. Men alla de parametrarna är vi väl vana och jobbar med. Och från EU:s sida liksom ett stort fokus på de projekten som har lägst kostnad per megawattimme, för det är ju rimligtvis de som bör bli byggda först.
Precis, det har ju återkommit i flera poddar det här att priset någonstans kommer att harmonisera mot det billigaste kostnadslaget om man då inte kompenserar det med kapacitetsmarknaden och annat. Så vi diskuterar i andra poddar, det är ju väldigt roligt. Men då jag översätter det du säger är att givet att tillstånd och anslutning finns på plats så saknas det inte investerare som är beredda att gå in med det här enorma kapitalet än innebär. När man har gjort analysen av hur projektet slår.
Det finns absolut ett intresse för det, skulle man säga.
Kan ju vara intressant att veta i relation till de som säger att det inte är lönsamt med vindkraft. Kan man ju fundera på om alla kapitalfirmer har funderat fel eller om man själv kanske borde göra en ny analys. Rätt så intressant. En annan aspekt av det här, vi har ju pratat om att få med oss samhället. Vi har pratat om kopplingen till industrin. Och vi har pratat om kopplingen till det lokala samhället. Men ytterligare en funktion som ju hamnen har, Viktor, är ju den som är kopplad till vår försvarsförmåga. Hur viktigt ni är som skyddsobjekt och militärens förmåga att försvara västkusten. Och allt vad det nu innebär, uppbyggnaden av det. Här är ju också en klassisk som fråga när det kommer till vindkraft och vindkraftsutbyggnad om säkerheten för landet. Hur passar det in? För jag menar, det är en fråga ni ändå har i ert DNA också.
Ja, men det är ju jätteviktigt att ha försvarsförmåga och säkra Göteborgs hamn i händelse av att någonting händer. Men det finns ju en annan aspekt som man kan se med Ukraina-kriget, tillförseln av bränsle och att vara självförsörjande på bränsle inhemskt som baseras på el kan ju i något scenario i framtiden visa sig vara jättevärdefullt. Att inom landet så tillverkar vi el som vi transformerar om via vätgas till olika bränslen som vi använder. Det kan vara en jätteviktig totalförsvarsegenskap som det här kan ge då.
Det är ändå några år kvar till 2030. Säg att vinden är i ryggen och lyckan står oss bi. Och det hinner ju hända rätt så mycket då på de här 6 åren. Om vi går in på vad du tror, om vi börjar med hamnen då. Vad du tror att vi kommer se om den här effekten blir av. Vad är Göteborgs hamn då?
Jag tror att om det blir tydligt att det här projektet blir av eller några av de andra havsbaserade projekten som ligger i närheten och det blir tydligt att elen dras in fysiskt mot hamnen, då tror jag det kommer uppstå ett jätteintresse hos många bolag för hur man kan använda den här elen för i slutändan sjöfartens intresse. Det kommer uppstå ett stort intresse kring vilka etableringar som finns möjlighet att göra på grund av det. Så att så fort tillståndet finns och det blir tydligt att det kommer byggas, vilket vi hoppas då då kommer det nog bli ett jätteintresse för att hitta de synergierna med en stor hamn med mycket eltillgång.
Och vilken fyr, för att använda någon analogi då, kan ni vara för resten av hamnsverige?
Ja, jag vet inte om Sverige är det nu. Alltså, i hamnvärlden är väldigt internationell, den är väldigt transparent och den är väldigt öppen. Och många hamnar ute i Europa och världen såväl kommer ju få havsbaserad vind på knuten precis utanför och strömmen ledas in. Så att det här är ju ingenting som bara vi är intresserade av, utan det ser vi ju nere i Europa också att det finns ett intresse till framförallt stora elektrolysörer för att tillverka elektrobränsle. Nere i Rotterdam har man flera projekt för havsbaserad vind till infarten till hamnen. Så att det här kommer ju över tid att bli mer och mer vanligt. Men det är ju också en affärsmöjlighet för andra svenska hamnar. Dels att serva som en sån här hamn för underhåll av havsbaserade vinden. Också under byggnation, men också vad man då kan göra med den strömmen som leds in.
Hur blir det här då för er, Per, det finaste framgångsprojektet? Vad är det 2030?
Då räknar jag med att vi har teamat upp med ytterligare partners. Och också med partners med ännu mer erfarenhet av byggnation. Av så här stora havsbaserade parker. 40 miljarder är respektfullt belopp även för EOL, kan jag lugnt säga. Och vi vill ha liksom det konsortiumet som ger bäst möjliga chans till framgång för projektet.
Jag är så nyfiken på hur det skulle tänkas se ut. Det är ju det som är det häftiga här, för det blir ju massa nya affärskopplingar. Det är ett konsortium mellan en hamn och RAF och energibolag och industribolag och kanske internationella aktörer som kommer in med egna vätgasambitioner. Det är ju ett gytter. Hur kan det där utformas?
Det återstår ju att se, men vi lägger mycket, mycket tid på att träffa många parter och se vad olika aktörer kan spela för roll i det här. Och det kan vara allt som sagt från finansiella aktörer som kan ha de allra lägsta kapitalkostnaderna eftersom det så är extremt kapitalintensivt. Det kan vara då de stora europeiska energibolagen och en rad olika aktörer då, både förbrukarsidan och inom olika områden här. Bara etableringen är ju en enorm organisation som krävs och där hamnen absolut kommer spela en jättestor roll. När det kommer till drift och underhåll av anläggningen så ser vi framför oss att man vill ha en underhållshamn så nära parken som möjligt och en driftorganisation. Så att där tänker vi att det är mer naturligt att ha den ute på Öckerö och där påbörjat sådana dialoger också.
Alltså det finns många portar att öppna här, för jag menar, hur många strategiska hamnar ska vi ha för havsbaserad vindkraftsbyggnad i Sverige? Vi behöver ju inte ha 20 stycken, vi behöver ju ha ett antal. Och om du fick önska nu så skulle vi ha en ute vid Öckerö som kan försörja, antar jag då, inte bara en anläggning utan många på sikt.
Ja, det skulle ni säkert kunna göra beroende på vad det blir för projekt realiserade, absolut.
För det är så härligt, ja förlåt, vilken här Viktor, vad tänker du på?
Ja, men en väldigt viktig men ganska svår funktion för hamnar att hjälpa till med här. Det här är ju under byggnationsfasen. Eftersom tillståndet i det här projektet, om det kommer komma så pass sent i förhållande till när det väl ska byggas. Och hamnar spelar en central roll för upplagring av material, fundament och rotorblad och liknande för att kunna bygga det. Så behöver ju hamnen veta om det här i god tid för att kunna eventuellt anlägga nya ytor eller anpassa och förbereda sig för detta. Men i Sverige så kommer ju tillstånden väldigt sent, till skillnad från kanske i andra länder där man pekar ut att här ska vi bygga vindkraft och så får vi bara se vilken part det blir.
Så som den utredningen som nu är på gång och ska presenteras innan sommaren tittar på.
Ja, så det är ganska svårt för en hamn att veta vilka eventuella investeringar man ska göra när man inte har någon aning om projektet blir av. Och de här projektägarna inte kan teckna några avtal med hamnen för förberedelser för att de vet inte om de kommer bygga det.
Ja, hur gör ni då med det? För jag antar att ni skulle vilja parallellisera så mycket som möjligt just nu. Hur tänker ni kring det?
Nej, det går ju inte att förbereda någonting om vi inte vet om det kommer bli av. Så att här är det ett ganska stort missed opportunity bland de svenska hamnarna, såvida inte någon är tillräckligt modig och säger att det här är en position som vi vill ta.
Riskpeng.
Ja, och det är ju många kommunala hamnar så frågar någon om de är beredda att ta den risken. Annars så kommer det ju falla på utländska hamnar, kanske danska och holländska hamnar som är specialiserade på just byggnationen. Det är en ganska stor hamnaffär som vi inte kan förbereda oss för.
Hur stor är den av ert projekt?
Ja, den är stor och jätteviktig. Precis det Victor säger, att det är så mycket andra aktiviteter så att det behövs tid att förbereda. Vi såg ett positivt exempel från en branschkollega här om veckan som tecknade ett avtal med Karlshamns hamn. Ja, förberedelse i alla fall för hur hamnen skulle kunna användas där. Så det kommer vara väldigt, väldigt viktigt för och avgörande för tidsplanen liksom, att inleda även sådana dialoger. Sen är det ju ingen som kan göra de här stora investeringarna, precis som Victor säger, innan man vet om att det blir av.
Det ni beskriver är ju en sådan kaboom när man väl trycker på knappen, att ni i alla fall måste ha upprättat någon form av startblock som ni kan utgå från i hamnen, Victor.
Alltså vi håller i dagarna på och bygger en ny terminal ute i hamnen och den är ju klar slutet 2028, vilket känns som i övermorgon i vårat perspektiv att bygga hamn. Den har vi då haft på planerna sedan 1999. Så att det tar lång tid att bygga ut hamn och tillståndsprocesser, Per, det är vi väl medvetna om vad det innebär. Så ska man ha nya anläggningar för att kunna ta emot havsbaserad vind i byggnation, då ska jag säga att det är uteslutet. Här kan man bara använda sig av befintliga hamnanläggningar, eventuellt bygga om dem och anpassa dem. Men det tar jättelång tid och det kostar ganska mycket pengar, så att det här är en ganska svår nöt och vara del av under själva byggnationsfasen.
Ja, men det är festligt ändå att vi kan ha den diskussionen, att man kan problematisera och säga att det är inte så rackans enkelt att göra det här. Det kommer att vara mycket utmaningar längs vägen. Men vad är er strategi att tackla liksom det budskapet, jag vill säga, det ifrågasättandet som ändå kommer från många håll, även om man tänker politiskt, av att det här inte går. Det är en dröm att bygga upp ett sånt här lokalt system, en så variabel produktion. Det bryter mot fysikens lagar, har citaten varit. Vi måste ha en annan typ av produktion, för det här går helt enkelt inte om vi tittar på vad som är möjligt och ekonomiskt.
Ja, vi har nog många exempel på de motsatta utredningarna också, bland annat här från Chalmers.
Du är övertygad?
Jag är övertygad om att det går att hitta lösningar på detta och övertygad om att det kommer att kunna vara konkurrenskraftigt.
Delar du det?
Absolut. Sen är ju Göteborg en väldig importregion för el och eleffekt, och vi ska då öka vårt behov och vår efterfrågan. Då lägger vi våra händer i omgivningen som ska förse oss med mer ström. Så att här finns det ett jättestort lokalt behov och det skapar nog en bra förutsättning och få ihop hela ekvationen.
Nu är det här ju för all del inte alls att jämföra med en krigssituation så som den är i Ukraina. För där förstod jag det av deras motsvarighet till SVK att de har tiodubblat hastigheten med vilken de bygger ut nya nätstationer och ledningar som en effekt av att man inte har några alternativ. Nu vill man inte veta hur lagstiftningen runt det ser ut, såklart. Men just den här att vi hänger lite över ett stupan ändå. Hur blir det liksom, den positiva kraften som gör att de här versionerna ni har faktiskt blir av?
Jag tror att det har stor betydelse och vi skulle gärna vilja se det mer på nationell nivå också, för att det är naturligtvis inte bara en Göteborgs problematik, utan vi har liknande situationer runt om i landet, men det ökar intresset, ökar kraften och ökar viljan att verkligen komma samman kring det här. För man måste ju hela tiden tänka, om inte detta, hur annars? Och vad får det för konsekvenser och risk för förlorade möjligheter?
Ja, vi har ju pratat om det här nu då, Victor. Vi har vänt och vritt, särskilt då på kopplingen till samhällsutveckling, resiliens, säkerhet, men ju också ur en klimatsynpunkt. Lyckas det här projektet, tror du, med den akuta situationen ändå är i behov av ny effekt, att linjera alla de här intressena så att det kan bli så bra som det behöver bli?
Ja, det återstår väl att se ett steg i taget. Men det är nog inte bara en fråga om att rädda klimatet. Det är inte bara en klimatinsats, utan här tror jag nog att hamnen, sjöfarten och industrin i området ser det lika mycket som en satsning på framtiden, en industrietablering. Det är konkurrenskraft lika mycket som en klimat sätt att hantera klimatutmaningen. Och det är väl då man just får en riktig drivkraft.
Vad om något vill du skicka för typ av lärdom ut i Sverige då? Om vad andra ställen borde ta med sig och tänka på för att få en liknande skjuts? Både om du är som en offentlig aktör som ni ändå är.
Nej, men det vi har gjort som jag vill uppmana, det är väl att man sätter sig ner och räknar och funderar på vilket behov man kommer ha i framtiden. Och också hur man vill att det ska vara. I vårt fall, hur vill vi att transportsystemet och hamnen ska utvecklas i framtiden? Och vad kommer det kräva för konsekvenser av det? Och hur kan vi bidra för att uppnå det? Så att man grundar i en egen övertygelse om, i vårt fall, vilket transportsystem vi tror vi kommer ha i framtiden. Och vilket transportsystem vi vill ha i framtiden. Och vad innebär det? Då har det liksom fallit ut av den analysen. Jaha. Då måste vi stötta det här mest lokala havsbaserade vindkraftsparket. För det är den enda sätten att realisera den här visionen och bilden som vi vill uppnå.
Gör hemläxan. Visa på det. Då går det att driva påverkan så att man får en samling.
Ja, men då förstår man själv. Då kan man bottna i det här. Ja, men det här är ju för våran fortsatta överlevnad och konkurrenskraft. Och då kan man känna sig mycket tryggare i att förstå vilka steg man ska ta.
Vad svarar du då på den frågan, Per?
Det är på samma linje. Vilken samhällsutveckling vill vi ha? Vad är alternativen? Och därefter då blir det mycket lättare också att sätta sig och se vad kostar olika alternativ ur ett samhällsperspektiv. Vi ser ju liknande analys till exempel från Skånes effektkommission som också visar på ett enormt stort behov av ny effekt och ny tillförsel av el till Skåne och man behöver liksom samla sig på samma sätt där nere som vi ser här.
Tack så mycket för att ni har varit med i podden och delat med er av ert projekt. Vad ska du göra nu, Viktor?
Ja, men nu direkt efter inspelningen så ska vi ha en pressvisning för en vätgasgenerator som har stått ute i hamnen i några veckor och genererat ström off-grid för, i det här fallet, ett entreprenadarbete och en elektrisk grävmaskin. Det är, så vitt jag vet, det första exemplet av vätgas som använts i en svensk hamn. Så det är jätteroligt att få avsluta det projektet.
Så ni lägger på små, små pusselbitar på vägen mot stora målet?
Ja, men precis. Man måste börja någonstans. Och nu är det första användningen av vätgas som vi ska säga sign off på.
Ja, vad roligt att se vad det blir av det då. Tack så hemskt mycket igen då, Viktor. Och tack så hemskt mycket, Per, för att ni var med i podden.